Nu ska jag elda upp mig lite själv här.
Ja, för
nu
härligt, kommit, det har vi sett fram emot.
Ja, nu kommer vi fram till någonting där vi har funderat på vad ska det här passa in någonstans. Vi måste prata om detta och jag tyckte det passade bra. Och ska jag fråga dig kanske Alex om du har hört eller möjligtvis vanligt att man pratar om resurser på din arbetsplats?
Vi hör ju det jätteofta. Det är väldigt ofta så här, vi måste ha fler resurser eller vi måste ha rätt resurser och så vidare. Så att, ja, men det är jättevanligt förekommande.
Just det. Och det hör jag också nu och då. Men jag har tagit det lite som en egen uppgift att call people out om det. Det är alltså problematiken som jag tycker då när man benämner personer, individer, människor för resurser. Ja, och varför jag har emot det, för det är på något sätt att man likställer det här med, alltså på något sätt är det liksom brickor i ett spel, men man skulle också kunna kalla en printer eller en server eller
stol eller skriva stol. Papper eller vad som helst.
Det är också resurser
liksom.
Så vi har resurser här, det är några stolar, det är ett par personer och det är en whiteboard, det är våra resurser här liksom.
Mm.
Och det är avhumaniserande då.
Mm.
Och speciellt i det här kontextet där vi pratar om servant leadership, där man ska tjäna, man kan liksom, det låter ju idiotiskt att man ska tjäna resurser.
Mm.
Det går ju inte. Och lite kontentan är att där jag är och coachar så vill jag ha servant leaders, men det går inte att ha servant leaders som kallar medarbetarna för resurser, då är de inte servant leaders.
Mm.
Är min bestämda uppfattning. Och det ogillar jag starkt.
Men hur har du kollat ut folk på detta då?
Jag brukar säga så här, lite spelet är dum så där. Jag hörde att du sa resurs. Vad menar du? Är det servrar eller stolar eller vad pratar du om nu?
Mm.
Sådär. Och så brukar jag få, förlåt, jag menar de här personerna.
Mm.
Det är den ena saken jag har gjort. Men sen har vi faktiskt på ganska i närtid så har vi gjort, vi har faktiskt gjort en övning där man ska göra en användarmanual över sig själv. Hur kommunicerar man med dig Alex? Mm. Eller i fallet kommunicerar man med mig? Och då fanns det en fråga där, vad är det som får dig att se rött eller att gå bananas? Alltså var tydligt och skrev att ja, det är när folk kallar personer för resurser.
Mm.
Och så var jag ju noga med att tala om det för alla i det här teamet som jag jobbar med då, att jag gör inte det för då kommer jag få spader lite grann.
Mm.
Så det var ett annat sätt och det där har faktiskt spridit sig lite då.
Mm.
Till min egen glädje och förnöjelse.
Mm.
Så att mitt korståg mot ordet resurs för människor pågår så. Men jag hoppas att det inte ska pågå så länge folk slutar med det här.
Mm. Men jag har en annan fråga.
Ja.
Hur ofta hör du att man säger resurserna i enterprise management teamet?
Aldrig.
Nej.
Och det är just det. Det är ett sätt att prata neråt.
Mm.
Man skulle inte liksom de liksom cheferna i ledningsgruppen, man benämner inte dem som resurserna i ledningsgruppen liksom. Ingen, jag ska inte säga ingen, men få, väldigt få skulle göra det. Utan resurser är, alltså det är något brickor i ett spel lite grann. Mm. Och använder man det ordet, då menar jag på att då har man inte riktigt fattat sin egen uppgift. Så för alla er som lyssnar på det här nu, hjälp mig, call people out on ordet resurs. Och om du använder det själv, sluta. Bara lägg av.
Mm.
Så blir jag jätteglad.
Mm.
Och ni får gärna rapportera in om ni hör det här mycket.
Mm.
I era omgivningar och om ni har kunnat påverka syvende sist att vi slutar med det. Så det. Och sen ett annat sån här som kan hända, det är FTE-er. Det är nästan ännu värre att man lyckas få
full-time employee.
Ja, eller full-time equivalent tror jag. Ja, ekvivalent.
Just det, till
man kan ha. Mm. Ja, jag har 9,5 FTE-er i mitt team. Liksom. Mm. Ja, tjena. Det är ju barockt lite grann, tycker jag då. Men även om jag tycker det är liksom hemskt, men det jag ber er umgås lite med den här tanken liksom, resurser, människor, ska stödja dem? Hur kan vi då kalla dem för resurser? Så kommer ni förhoppningsvis inse liksom det tokiga i det här.
Det låter väldigt mycket mer sympatiskt att säga våra människor än våra resurser.
Ja, våra människor, eller jag brukar säga individer eller personer eller sådana saker.
Känns det bättre nu eller?
Ja, det känns bra. Och jag har haft det här, ibland så håller jag utbildningar också. Och då brukar jag ha den här utläggningen för att sprida evangeliumet om döda resursordet vidare.
Just det.
Får vi se då. Så, men,
vad gör vi med human resources då?
Det döper vi om. Jag vet att vissa företag har till exempel people experience. Det är inte helt ovanligt och det finns några varianter på det.
Så men, där har man kommit till någon slags insikt?
Ja, det har man faktiskt kommit till insikt. Och det är faktiskt en valid fråga där. HR-frågan då. Men det har bytt namn lite grann. Och det kan influera era organisationer och företag också. Byt namn på det där. HR. Mm. Vad är det för något?
Så både en mindset-inställning och sen även fasaden kan man putsa på lite, ja, då? Ja,
det kan man göra.
Mm. Jag tror att nu får du vara klar med detta.
Ja,
för nu i varje fall. Vi kan säkert återkomma till detta fler gånger. Framförallt som du sa, om vi får någon input på det där så kanske vi gör en tillbakablick. För det kan ändå vara kul att höra.
Ja, det kan vara kul att höra. Och om det är fler som har hört eller om ni har dödat ordet på något annat sätt. Det vill jag gärna höra om.
Yes. Ja, vad ska vi prata om nu, Jesper?
Ja, jag tänkte att det finns lite... Jag ska inte säga, det finns andra relaterade ämnen som har med servant leadership att göra. Och det finns ett uttryck som kallas för knowledge workers. Har du talas om det?
Ja.
Ja. Och du kan berätta, det kommer från en person som heter Peter Drucker. Han säger så här att knowledge workers are individuals who know more about the work than they perform than their bosses.
Mm.
Ja. Ja, det är svårt att säga det.
Men det var lite som du sa innan när du var med ditt team där i rummet. Liksom, ja. Att, vad gör ni nu? Jag vet inte.
Ja, precis. Och jag skulle säga då att det här är ganska vanligt i nästan på väldigt många arbetsplatser. Och verkar man inom någon typ av mjukvaruutveckling eller hårdvaruutveckling också kanske, men utvecklingsproduktbolag, så finns det specialister. Tar vi mjukvaruutveckling då, så är det såklart att personer sitter och kodar och de har olika ramverk och det finns så att säga, programmeringsspråk och det är väldigt mycket tekniskt. Och det finns ett språk för om det är något gränssnitt, det finns ett för något mellanlager, så har vi kan ha molnet och det är 1001 olika termer och akronymer och hur det här sitter ihop, och man behöver vara mer och mer specialist för det. Och man kan inte förvänta sig att chefer eller ledare har den detaljkunskapen att man kan tala om, jo du, den här variabeln som står på liksom kodrad, den är fel, liksom, du måste göra det här istället. Där är inte ledare, utan man måste förstå att det finns de som kan jobbet bättre än jag då. Och de, det finns ett uttryck för det, och det, de kallas för knowledge workers. De vet mer än sin chef eller sin ledare då. Och då uppstår ju hur kan man vara en command leader då? En command leader talar ju om hur du ska göra. Men det är för komplicerat, du kan inte det. Så därför behöver man ju vara en servant leader. Där man skapar förutsättningar istället för att lyssna på vad är det du behöver för att kunna göra det där som jag inte förstår så mycket av. Inte det att man inte förstår någonting av det, men man måste förstå en del av det. Så det är egentligen caset där. Att det här är vår verklighet. Vi behöver servant leadership, vi behöver inte kommandoledare.
Ja, men så helt enkelt, du gör ett litet case här för att eftersom mycket av vårt arbete idag det är baserat på det kunskapsarbete, och därför passar servant leadership
in väldigt bra.
In bra.
Ja. En annan sak jag har tänkt på, det är det här med agila värderingar och principer. Och där, du kanske känner till det agila manifestet, Alex?
Jajamän, det är väldigt bekant med det.
Ja.
Agilemanifesto.org till och med kanske.
Ja, de har ju en jävla ful sida.
Ja, den har inte uppdaterats sedan den skapades när det nu var 2001 tror jag.
Precis, vi kanske gör ett avsnitt om det manifestet tids nog. Men bara jag tror att många som lyssnar på oss känner till det. Men med respekt för de som inte gör det, ska jag bara säga att det finns ett agilt manifest. Har man ett agilt arbetssätt, så i det här manifestet kan man hitta 4 värderingar och 12 principer för hur man, vad är det man värderar och vilka principer har man, ska man ha i sitt arbetssätt.
Mm.
Och har man det då, så kan man i någon mån säga att man arbetar agilt.
Ja, just det. Och det, bakgrunden var att det var 17 personer som jobbade inom främst mjukvaruutveckling som träffades i någon skidstuga i Utah och formulerade ner detta.
Ja, precis. Och det har ju faktiskt stått sig bra över tid.
Ja, verkligen.
Ska jag säga. Men det finns några av de här principerna som är aktuella när man pratar servant leadership här. Jag vet inte, Alex, om skulle du kunna kanske läsa någon av dem?
Mm. Jag plockar upp en här då, den femte, som heter Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need. And trust them to get the job done.
Just det. Så det är, ska vi stanna där lite på den bara och vad ska vi säga? Decificera vad.
Ja, precis. Ja, men miljön.
Miljön.
Miljön, support och trust är ju 3 ord som sticker ut direkt.
Alltså give them, det betyder att ledarna ska ge den liksom rätt miljö, rätt support, och så ska man ha tillit till dem att de kan göra det de har tänkt sig att göra då. Så att det är ju klockrent att här behöver man en servant leader för att supportera den här principen.
Mm.
Ja, bra. Har vi någon annan princip?
Ja, vi hade plockat ut den 8:e principen som är Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers and users should be able to maintain a constant pace indefinitely.
Just det. Och här kan man ju prata, sponsors står det här. Och där kan man mycket väl tänka sig att i sponsorer så ingår ledarskapet. Det kan vara någon typ av line management eller vilken ledarskap man än har. Och tanken är att de ska då promote sustainable, alltså det är ju hållbart, att det här ska vara man ska ha ett hållbart tempo, pratar man om här. Och så man inte pressar deadlines för hårt eller att man har en för hög takt och bränner ut människor, att man ska som här, att man ska kunna hålla en takt tills vidare egentligen då.
Mm. Vi brukar ju snacka om det, vi säger att det inte är ett 100 meters lopp fullt av ett annat 100 meters lopp som är fullt av ett annat 100 meters lopp, utan det är mer ett maraton, du ska kunna hålla den hastigheten.
Precis.
Under en längre period. Och det är ju det här typ, om det kommer en task force på en task force på en task force, så tröttar det ut folk.
Ja, det går ju inte. Och lite lustigt är ett annat ord som man använder för de här tidsboxarna är ju en sprint. Mm. Det är en sån här typisk 2-veckorsperiod. Men det är ju lite i sammanhanget konstigt att sprint, tänker man att ska man springa snabbt i 2 veckor.
Mm.
Och så fan, vi fick springa snabbt i 2 veckor igen och i 2 veckor igen och i 2 veckor igen. Det håller ju inte, utan man får hålla ner takten lite grann. Ja, så det var 8:an det. Hade vi något mer?
Mm, vi plockade ut 11:an också, som lyder som följer. The best architectures, requirements and designs emerge from self-organizing teams.
Just det, och ordet och tänka på det är emerge. Alltså att arkitektur, krav och design kommer från ett team. Men det betyder också att det här teamet får ta beslut kring de här olika sakerna. Och det betyder att vi behöver ett ledarskap som kan supportera och hjälpa till, ställa öppna frågor, få fram de här besluten på det sättet, så att inte någon annan boss kommer att ta de här besluten.
Mm.
För då tar de inte besluten själva.
Implicit i den här principen så står det ju också faktiskt self-organizing teams. Så det implicerar ju att det inte bara är arkitektur, krav och design, utan även att organiseringen utav teamet, att de också styr över det.
Ja, alltså att den är ju self-organizing team och högpresterande team är ju samma sak i det här fallet.
Mm.
Så att vi vill ha högpresterande team som kan ta beslut och ledare som stöttar det då.
Ska jag ta den sista som vi plockar ut också?
Ja.
At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly.
Exakt, och det är ju det man brukar kalla för retrospective som man gör. Man tittar tillbaka på den senaste sprinten då kanske. Orden här är tunes and adjust. Det är att man gör förändringar i sitt arbetssätt eller hur man samarbetar eller vem som gör vad i teamet lite grann. Och faktum är ju att tittar man på de här agila ramverken så är ju de typ som här är en mall, börjar så här och gör det. Men sen börjar man jobba och sen tittar man och sen gör man lite annorlunda över tid. Och sen har det gått ganska lång tid så kan man ju faktiskt vara ganska långt ifrån vad, om nu man tittar på en Scrum Guide eller Safe eller vad det är, vad det står där. Så gör man på ett annat sätt.
Mm.
Men det är för man har tweakat det här.
Mm.
Men då måste man ju också ha ledare som förstår att ett team kan tweaka sitt arbetssätt.
Mm.
Så Scrum Mastern eller Product Owner eller vem det är som i teamet, de kan ha kanske en liten annan uppgift än vad det faktiskt står i ramverket. Då.
Mm.
Och det är okej. Okay.
Mm.
Det är så det ska vara. Det är inte att man kan slå dem i huvudet och titta, så här står det i våran process. Så här ska det vara. Ni får inte ändra någonting här. Utan man måste vara med och supportera det då.
Mm. Du, jag har en fråga eller liksom ett uppslag till en liten diskussion här som jag tänkte kolla med dig. Du nämnde Scrum här och jag kan bara först säga att för de som inte har check på det, det är att Scrum är ett ramverk, ett processramverk som används mycket inom mjukvaruutveckling. Där man under en kort period, då, kanske en 2 veckors sprint eller iteration, jobbar fram en releasebar mjukvara. Och i den så ligger att man checkar in med varandra varje dag, man har daily stand-ups där man tittar på och driver på arbetet. Man har en planering i början av den här iterationen, man har en review i slutet, man gör även en retro och under resans gång så refinar man den här backloggen som vi pratade om. Det är väldigt förenklat. Men till det här så finns också ett par roller och du nämnde ju 2 stycken, product owner och product owner. Den har ansvar för backloggen, att den är prioriterad i ordning och att den håller tillräckligt hög kvalitet då för att man ska kunna utveckla, och det gör den tillsammans med utvecklingsteamet som är en beståndsdel. Och sen finns den här Scrum Master-rollen. Och det är ju ibland en lite missförstådd roll och det är lite grann det jag vill komma till här. För vi utbildar ju en del i att bygga effektiva team och vi pratar en del om Scrum Master-rollen. Och i dess DNA då, vi lutar oss lite grann på den här 8 stances of a Scrum Master från Barry Overeem. Och där finns en stance, så den första och den mest fundamentala, det är ju just servant leadership. Och då har de också en misunderstand position som kallas för the coffee clerk. Och då är det ju liksom, vad går egentligen gränsen här? Liksom, hämta kaffe åt dig. Jesus, han tvättade fötterna på sina lärjungar. Tar jag hand om din tvätt? Vad går gränsen här egentligen? För det är många i Scrum Master-rollen som är lite liksom osäkra på det här förhållningssättet.
Mm. Jag tror att det jag brukar kommunicera så är att man tänker att en Scrum Master skapar förutsättningar för att alltså själv till, vad heter det? Hjälp till självhjälp.
Just det.
Heter det. Kanske istället för att hämta kaffe, kanske Scrum Master ser till att vi får en bättre kaffemaskin.
Mm.
Så kan folk hämta bättre kaffe.
Mm.
Jag vet inte om det var världens bästa förklaring, men det är inte det man gör, och är det så att du har problem med att tvätta dina kläder så kanske Scrum Mastern flyttar daily stand-up 30 minuter så att folk hinner tvätta på morgonen själva.
Mm.
Lite grann.
Mm.
Kanske inte världens bästa exempel, men för att återkoppla till det du sa då, att man tvättar inte åt, men man skapar förutsättningar för att du ska kunna tvätta. Liksom.
Mm.
Så jag, tänker jag.
Ja, och jag tänker också att vi har pratat mycket. Vi har inte tillskrivit det, den rollen, men mycket av det vi har pratat i de här olika avsnitten handlar om att bygga effektiva team, och det kommer tillbaka till Scrum Master, så att guida teamen i självorganisering, hjälp till självhjälp som du säger. Det här med hälsosam konflikt och debatt om man är i en viss grupputvecklingsfas. Ja, överhuvudtaget allt som vi pratade om då, att liksom pusha teamet att bli så bra som möjligt och att man har en samarbetskultur. Så jag tror inte vi behöver stanna upp där så mycket. Det jag också tycker är liksom lite intressant här, just i de här transformationerna. Mm. Vi har varit med om det. Vem är det som bestämmer vem som blir en Scrum Master där?
Ja, det är, alltså det här kan vara ett helt avsnitt om faktiskt hur det där går till, och precis som du var inne på att Scrum Master-rollen är missförstådd.
Mm.
Jag har också varit med om en stor sån här transformation. Där sa man att Scrum Master, det var ingen roll, utan man kallade det en hatt.
Mm.
Så någon i teamet hade på sig Scrum Master-hatten.
Mm.
Under en viss period så kunde man lämna över den Scrum Master-hatten till någon annan.
Mm.
Och det funkar inte överhuvudtaget. Mm. Sämsta beslutet någonsin.
I varje fall initialt. Jag menar, man skulle ju kunna tänka sig att det är ett extremt moget team. Att man klarar av att självorganisera sig på sätt. För att alla personer har kommit till den ledarskapsmognadsgraden.
Ja, du har rätt. Alltså, i ett högpresterande team så skulle man kunna rotera det på ett sätt. Men inte liksom...
Inte direkt efter en transformation.
Nej, liksom. Nu startar vi en transformation här. Och by the way, det här är en hatt. Vem vill ha den lite grann?
De brukar ju säga så här. Se om jag kan få ihop uttrycket här. Men när man har en Scrum Master i början så vill man inte ha den. Och när man inte har den längre. Eller man inte vill, när man, och då behöver man, då, när man inte behöver den, då vill man ha den. Mm. Liksom. Jag tror jag får klippa bort det. Det var så jävla fladdrigt.
Jag vet inte. Men alltså, en Scrum Master är en nyckelroll. Ja. I, alltså, det är ju servant leader i teamet för att kunna bli högpresterande. Och hur fort du blir, om man ens blir högpresterande, är ju avgörande hur duktig den här Scrum Mastern är eller inte är. Då. Så det är ju en, vad ska man säga... en enabler som man drar till, alltså en möjliggörare.
Ja, jag tror vi lämnar Scrum för den här gången. Förutom de två uppgifterna jag fick, så fick jag också lite andra uppgifter, så om jag kunde dekorera det här avsnittet lite grann. Jag är ju ganska intresserad av det här med personligheter och de här Big Five-modellen. Kommer du ihåg någonting vad jag sa om Big Five sist? Jag hade en akronym.
Ocean.
Yes, kommer du ihåg vad den stod för?
Ja, delvis. Jag vet att en är agreeableness.
Just det.
Och det vet jag bara för att, inte för att du sa det, men för att det är någonting han, Jordan Peterson, brukar prata om. Så sagt. Men vi
openness, conscientiousness, samvetsnoggrannhet, extraversion, alltså extraversion, agreeableness, alltså hur medgörlig man är, och neuroticism, hur mycket ångestfylld och neurotisk man är. Och då har jag också grävt runt lite kring servant leadership and Big Five.
Men jag ska bara fråga, de här Big Five är de här...
Just det. De som vi sa.
Tydliga på det.
Ja. Ska du gissa förresten? Om vi säger så här, det finns, man kan börja med att säga att det finns koppling till, om vi... De har tagit dimensionerna, de här jag pratade om frågorna förut, så fanns det 7 dimensioner. Mm. De tog en annan mätmetod som är snarlik med 8 dimensioner. Men så jämför de här 8 dimensionerna mot de här 5 faktorerna som i en matris, och så kollar de hur mycket korrelation det fanns, och så tittar de på massa olika människor, ledare och så vidare. Och medarbetare som fick svara hur de tyckte att ledarna var, och så var det självskattning på personlighets... grejen. Så det var legit.
Mm.
Och då är det en utav dem som sticker ut mer. Alla hade någon slags korrelation. Hänger du med än så länge?
Ja, jag tror det.
Ja. Om du nu ska gissa utav openness, conscientiousness, samhällsnoggrannhet, hur noga det är med saker och ting, extraversion, agreeableness eller neuroticism, vilken utav de här 5 tror du har störst koppling till servant leadership?
Mm-hmm. Jag känner att jag ligger i linje med Jordan Peterson här och agreeableness. Ja, för man måste... Tanken bakom... Skit i Jordan just nu, men agreeableness, man måste gå med på vad andra, man måste släppa ifrån sig makten och stötta makten och inte ha den själv. Så kan det ligga någonting i det?
Eller? Ja, du har helt rätt. Ja. Helt rätt. Det finns ju givetvis också koppling till öppenhet. Som sagt, det finns koppling till allting. Mm. Och man kan också konstatera, vilket inte är helt konstigt heller, att neuroticism relaterar negativt. För det finns en förlåtande dimension i den mätmetoden. Vi hade inte med det i våran, men en förlåtande dimension. Och då finns det en negativ korrelation med neuroticism.
Får jag fråga, har det med kontrollbehov att göra kanske också?
Nej, inte så mycket. Det är nog mer conscientiousness som har med kontrollbehov att göra.
Ja, varför jag frågar är för att som servant leader så måste man släppa kontrollen.
Mm.
Om man ligger lågt på dem då, så kanske det är lättare att släppa kontrollen.
Just det.
Det var min tankebana.
Just det. Då ska vi se, vad hade vi mer kring det?
Men då frågar lite innan vi går vidare. Så den här agreeableness har jag förstått att män är mindre agreeable än kvinnor. Och om agreeableness rimmar bäst med servant leadership, skulle det då betyda att kvinnor är bättre servant leaders än män?
Jag skulle vilja hävda det. Ja. Och det finns också lite fog för detta. Så det var väldigt kul att du tog upp det. Men jag tror att du visste vart jag var på väg lite med detta.
Kan det vara så?
Ja. Så tittar man lite. Servant leadership, leader, gender and team gender role. Testing a female advantage in cascading model of performance. Finns en report som heter. Och där har man tittat på 400 medarbetare, 100 managers över 6 organisationer. Och det första som man får fram av den är att servant leaders får medarbetarna eller följarna att bli servant leaders de själva. Det har ju egentligen hittills bara varit en teori som de här Greenleaf och de har haft. Så nu för första gången så är det bevisat. Och den här är från 2019, så det är ganska liksom sen,
ja, ja.
Sen påkomst att man har fått det validerat då. Men nu var det inte det den handlade om specifikt, utan den handlade just att man fann att kvinnliga ledare var mer effektiva än män att driva prestation genom att vara servant leaders och att skapa servant leaders i team.
Mm.
Och det är ju svinintressant.
Mm. Mm.
Jag tänker lite grann så här att vi gör ju en massa saker för att främja jämlikhet, säger vi. Och det oftast handlar det kanske så här, jag ska inte säga kvotering, men det handlar om olika initiativ att vi ska ha representation på ett visst sätt. Då tänker jag så här, ja, men vad händer om man ändrar sitt paradigm lite grann? Att ha en uttalad strategi att jobba med servant leadership istället. Och så se lite vad som sker liksom, utifrån könsfördelning. Eller vem kan man locka till mig? Eller kan jag göra reklam för att vi jobbar med servant leadership till exempel? För fördelen är också, det gynnar ju inte bara liksom kvinnor, utan det gynnar ju också män som har liknande egenskap. Så då behöver du inte singla ut dem. Nej, nej. För är du en man som har liknande, vad ska man säga, en personlighetsprofil som kvinnor har som grupp, ja, då är du också drabbad. För det är ju alltid bara en substrat eller en delmängd av män. Man säger att män har fördelar. Ja, fast det är egentligen oftast en delmängd. För längst ut i bellkurven, det är ju där liksom, man kan se de största skillnaderna.
Ja, nej, jag kan hålla med om det här med kvotering är inget bra. Det är ett väldigt trubbigt verktyg.
Och kan man hitta några andra? Och här är ett förslag på en annan approach som man då eventuellt skulle kunna testa före man tar till andra verktyg.
Jag bara tänkte, för jag sitter och tänker, vi sa också att som servant leader så skulle man visa empati, va, och vara empatisk var en stor där, och det Det är väl också, ligger väl om jag inte har fel, att ganska många kvinnor väljer yrken där man kan vara empatisk, till exempel vårdyrken är en klassiker då.
Mm.
Men det skulle också funka jättebra som servant leader, där man behöver vara empatisk.
Mm. Det är så tråkigt nu här att du liksom saboterar mina överraskningar här. Alltså? Nej, men det blir perfekt, jag bara skojar. För att han skriver, jag läser det på mitt papper här bara.
Ja.
The research showed servant leadership may be more powerful in people-focused sectors like healthcare and education. Så där har du det liksom svart på vitt.
Men då är min motfråga här då. Menar du på att servant leadership skulle funka bättre i till exempel sjukvården än i någon annan industri?
Ja, det är... Jag tänker, det har jag inte något belägg för, men tänk dig själv inom sjukvården och ta sjuksköterskeyrket. Både då ditt förhållande till patienterna, där är det uppenbart liksom typ att serva och att tjäna i någon mån. Men kanske även liksom mot läkare, och där finns det väl någon slags att det går båda vägarna, att de servar väl varandra på båda sätt. Men jag misstänker att om du jobbar som narkossköterska eller något, så stöttar du och vad du nu kan göra. Men också sinsemellan, kollegialt då, att man servar varandra och hjälper till. Eftersom det är ett sånt i någon mån utsatt yrke, och det är också viktigt att det funkar. Om du och jag jobbar på sjukhus, om vi jobbar som sjuksyrror, så att det funkar mellan oss, för att patienterna är så närvarande och nära.
Ja.
Det är inte att vi har liksom håller på och tjafsar och bråkar och inte har bra liksom utbyte.
Jag bara funderar på, jag har inte jobbat där, men initialt känns, eller spontant snarare, känns att man är empatisk mot patienten som är sjuk, och man känner empati för den och dess situation då. Sen uppstår en annan fråga, är man lika empatisk mot sina arbetskamrater? Alltså sin kompis sjuksköterska eller mot överläkaren? Eller finns det en skillnad där? Jag har ingen aning. Men jag, om jag bara får killgissa lite, så kanske den största empatin ligger mot patienterna då.
Mm. Men det kanske inte skulle behöva vara så?
Nej.
Nej.
Nej, nej.
Och sen om man drar det här lite ett varv till också, för att om det kanske är så, och nu tror jag inte att det är främst därför, utan nu bara slänger ur med någonting här, men att om det är så att man ser att inom en viss en viss bransch, att ett sätt att vara på, ett sätt att agera på i sitt liksom typ personliga ledarskap eller vad ska jag säga, då kanske man tenderar också till att dra sig dit och verka dit. Sen finns det säkert mycket mer, empati är säkert en viktig drivkraft, framförallt i västerländska länder där vi har möjligheter att välja ganska mycket själva vad vi vill jobba med. Men det kanske kan vara en faktor ändå som i någon på marginalen påverkar.
Ja, jag sitter bara och tänker på här i Göteborg har vi ju Västlänken, och så där det byggs ju överallt, det är en massa byggarbetsplatser.
Mm.
Jag vet inte om man kör med servant leadership på en byggarbetsplats. Eller om det är någon förman som skäller på folk. Ja, nu kanske jag är helt ignorant hur det funkar.
Ja, jag vet inte heller. Det skulle inte, så här, antagandet eller de förutfattade meningarna är att man inte gör det. Men den frågan som är intressant är, hur skulle det funka?
Ja, precis. Det funkar. Alltså det är ju, jag personligen tycker det är extremt tilltalande. Att kunna vara den som skapar förutsättningar för andra att lyckas. Och sen se dem lyckas. Det är ju, alltså lite för att flumma iväg, så i någon mån så, alltså föräldraskapet är ju förhoppningsvis så för många föräldrar att man kan se sina barn växa och lyckas och ta en utbildning, en examen och skaffa ett bra jobb och ja, ha ett bra liv. Och lyckas man som förälder och guida dem på vägen, så kan jag inte tänka mig någon större liksom glädje än just det.
Jag tänkte på en annan sak här. Lite så här, det finns några nackdelar eller utmaningar. Jag hade några tankar här. Vi kan väl bara diskutera dem och se vad vi tänker om dem i relation till kännande ledarskap då. Att det skulle ta lång tid att ta beslut, att det blir långsamma beslut. Finns det någon risk för det, eller hur tänker vi där?
Ja, jag tänker när servant leadership fullt ut är implementerat, så är det ju så att en servant leader släpper på att han eller hon ska ta beslut till kanske team och ta egna beslut. Och då är ju tanken att beslutsvägarna kortas och att det går fortare. Men under processen, om man är på väg dit, om någon börjar sluta att ta beslut och så ska någon annan börja, och sen är vi i något ingenmansland, ingen tar beslut, då tar det ju längre tid och det är otydligt vem tar beslut här, och ja, det kan bli, ja, återigen ett limbo där kanske, och då kan det ta längre tid.
Och det är likadant, jag tänker att det är likadant med typ så här förändringsledning och att få till förändring, att om man tänker på teamnivå, just den här otydligheten som du säger, att initialt, eller om man tappar bort det här, så kanske det inte händer någon förändring. Men på sikt, om man får ett team att driva på själva, så kommer de ju stå för förändringen. Hur tror du, vad ser vi för förutsättningar att få folk att verkligen kunna utöva detta och träna på detta i verksamheter som vi är någorlunda bekanta med?
Jag tror att gå tillbaka till den här organisationskulturen lite grann, som vi pratade om för något par avsnitt sedan. Att vi måste ha en generativ kultur där det är okej att göra fel. Är viktig. Men det kan å andra sidan vara ett resultat av att vi har bra servant leaders. Så jag vet inte vilket som kommer före egentligen. Har vi många duktiga servant leaders, så kommer vi skapa en generativ kultur. Men å andra sidan har vi en patologisk kultur där alla liksom, det är en sån powerkultur. Finns det utrymme för att ha servant leaders där? Vad kommer hända med dem? Kommer de liksom gå under? Jag vet inte, det tål så att fundera på det här.
För jag tänker också, man kan ha så här rollbeskrivningar och löneboxar och eller lönenivåer utifrån olika typer, och man har trappor etc. Och hur verkar det i relation till det här? För ibland så handlar det om jag ska stå tillbaka och låta andra växa, men jag måste också slå på min egna trumma, och det är lite svårt att slå på sin egna trumma om jag tar ett steg tillbaka.
Ja, kanske. Jag vet faktiskt inte. Nej. Men det är lite lurigt.
För det är ju någonstans så här, just när det gäller ledarskap, och det kan vara ingrott i hela organisationen och organisationens DNA, att ledaren ska vara på ett visst sätt som egentligen är på ett annat sätt än just det här. Du snackade om det lite tidigare då, det här med risken att bli utnyttjad. Hade vi något mer vi kunde resonera kring det?
Ja, alltså, släpper du ifrån dig din makt som servant leader, så kan det ju ses som ett svaghetstecken lite grann, tror jag, i vissa organisationer. Så det kan väl finnas en risk att du på något sätt blir marginaliserad där.
Men det finns ju en integritetsfråga också, att man inte blir en pushover. Ja, men kan du fixa det här i det här verktyget, eller kan du göra det här? Så att någonstans, återigen då, se till att hjälpa folk att förstå och kunna hjälpa sig själva.
Jag ska bara sticka in, jag sprang förbi en annan sak som, det här är ingenting jag rekommenderar, men det var ändå relevant, och det var en person som i ledarställning som hade gått in i väggen och jag kommit tillbaka nu, och då var själva tanken från den personen att alla borde behöva gå in i väggen som ledare. Lite skämtsamt då, men det handlade om att man kan inte pusha människor hur som helst. Man måste förstå att det finns gränser, och vi pratar om hållbar utveckling och deadlines och så vidare. Är du en väldigt hårt driven boss som driver dina liksom underståtare eller resurser, så kan de gå in i väggen, eller så går du in i väggen själv. Och då menar han på att de så att säga, lärdomarna av det var dyrköpta men också värdefulla. Så kan man säga.
För jag tänker också på det här just att eftersom man fokuserar så mycket på andra och deras välmående, att man inte glömmer bort sitt egna välmående. För det är nog minst lika viktigt, för att om du själv ska orka, sustainable pace gäller ju även för
dig,
den tjänande ledaren. Och om du ska orka serva folk så behöver du också tänka på dig själv emellanåt. Så att det finns ingen motsats där. Och sen så tänker jag så här, vi kan väl ta det som lite avrundning just för det här, att det kan ju vara svårt att motivera sig om det inte uppskattas, om inte folk förstår. Så det, därför är jag också lite inne på att det är bra om man kan prata om det här, vad betyder det? För att för en oinitierad så kan det ju kanske se lite konstigt ut. Om man hade tittat på dig i det här rummet med de här personerna som hade, jag kommer ihåg vad ni kallade, Code Camp.
Mm.
Ja. Vad gör Jesper egentligen? Mm. Ja, han har möjliggjort magin som händer här, om jag tar i lite grann här. Men kommer du bara in så kan du tycka att han står längs med väggen.
Precis vad han gjort.
Ja, så att, ja. Där tror jag att vi har det. Är det något mer kring servant leadership du tänker på, Jesper?
Nej, men jag skulle ändå vilja iterera ett par saker innan vi slutar. Vi ska dra det berömda repet alldeles strax här. Men vi pratar om det här därför att vi vill ha många servant leaders i organisationen. Vi vill förflytta chefer, alltså ett chefskap. Personer som är vana att ta beslut och ska ta beslut och lägga sig i detaljer. Vi vill bort ifrån det till ledarskap, servant leaders, alltså bergsguider, visa vägen, lead by example, stötta andra. Det är väldigt, väldigt viktigt och det är avgörande i många organisationer för man ska ta nästa steg då. Och inte i den här processen så ska vi också kapa användandet av ordet resurs till noll och intet.
Mm.
Det ska vi, ett medskick som jag har i alla fall.
Mm.
Där, var klar med det.
Bra, ja, men, bra slutord. Då funderar jag på den här svärburken. Ja. 200 kronor till dig, Jesper.
Ja, tack.
Har du någon idé redan nu vad du ska göra med detta?
Ölkorv.
Ölkorv, ja. Ha det så kul med dem.
Ja, tack.
Jag tror inte vi gör just svärburken och med igång faktiskt. Jag hade räknat, jag hade hoppats på 0 kronor men nu blev det 200 spänn.
Mycket ölkorv alltså.
Mm. Ja, ja, nu får det vara bra. Vi drar repet här.
Ja.
Ja, bra jobbat, Jesper.
Ja.
Ha det gött.
Ha det bra. Samma. Hej. Hej.